Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
.208 mål gjorde Wayne Rooney under sin Premier League-karriär för Everton och Manchester United, med det han tvåa i ligans historia sedan starten i början av 90-talet. Bara Alan Shearer har gjort fler Premier League-mål. 208 cm lång är Sveriges främsta basketstjärna Jonas Jerebko. Efter 10 säsonger i NBA och final den här våren för sitt Golden State, så flyttar Jerebko nu till ryska ligan. Och Jerebko-höjden, 208 cm, är också det gällande inomhusvärldsrekordet i höjdhopp för damer, satt vid en gala i tyska Arnstadt av Kajsa Bergqvist. Den 20/8/2008, en annan milstolpe i världsfriidrotten. Vi trodde inte våra ögon när vi satt där på Radiosportens kommentatorsposition i Peking i OS. När Usain Bolt raderade ut Michael Johnson, som han trodde omöjliga världsrekord på 200 meter. Bolt gjorde 19:30 i motvind, 200 delar bättre än Johnsons notering. 208 hundradelar, eller 208 sekunder om ni så vill. Ja, så stor kunde segermarginalen vara när Ingmar Stenmark var som bäst under sent 70-tal. I Åre 1979 vann Stenmark med just den här segermarginalen före sin amerikanske rival Phil Mair. 208 landskamper gjorde Ulf Sterner för Tre Kronor. Den svenska NHL-pionjären Sterner, som i Sveriges Radio nyligen berättade att han själv kontaktade Svenska ishockeyförbundet för att rätta till en tidigare felaktig siffra.
Jag skrev det i böckerna förbundet att jag har gjort 189.
Mm.
Och då har de en 200-klubb.
Ja.
Och då tänkte jag, men jag har ju gjort fler matcher.
Ja.
Så jag beställde hem de där böckerna där det står hur många matcher man gjorde. Mm. Och jag skrev ner för hand varje match och jag kom fram till 208.
Ulf Sterner med koll på läget. 208 Formel 1-lopp utan vinst. Det är tidernas bottenrekord och innehas av italienaren Andrea De Cesaris. Så många lopp och ingen vinst är han ensam om. Som bäst så blev han tvåa. Sporthuset gör som De Cesaris. Vi jobbar oförtrutet vidare. Här är avsnitt 208. Miro Salar och Jens Fjällström. Expertisen är tung i Karlskrona och Malmö, för det är där ni är nu. Välkomna.
Tackar, tackar.
Tack så mycket.
Och den där pingisbollen ni hör, dock, 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 den kommer bli högaktuell idag.
Okej.
Ni vet varför, va, eller?
Ja, Gio, va? Du ska väl kärleksbomba?
Stämmer. Han är ju själva sinnebilden för en bordtennisboll på något sätt.
Ja, ställa han lite också för min del som är lite äldre.
Mm.
Stellan Bengtsson, ja, nej, vi har ju haft extremt många bra pingispelare, så att det är otroligt kul nu när det börjar bli lite framgångar igen. Jag kände att jag fastnade framför tvn helt plötsligt nu och njöt av pingis. Det var länge sedan.
Och är det inte så lite att det inte bara vi som förknippar pingisbollen med Gio Wallner, utan säkert en hel del till och med i Kina som gör det med det avtryck han har satt med sitt pingispelande. Så ja, jag ser fram emot den kärleksbombningen. Du kan nästan börja med den på en gång om du vill.
Ja, den som väntar på något gott. Men roligt att du är inne på, Myro, att svensk bordtennis går så bra nu igen. Jag har ju varit inne på det också, Mattias Falk i VM-final i våras och nu rankad sjua i världen, bästa svenska herrsingelrankingen sedan just JO för 17 år sedan. Och passande nog så avgörs ju lag-EM i bordtennis i franska Nantes den här veckan och de svenska herrarna är sidade tvåa i turneringen, ja det är de, och damerna sexa. Så det svenska herrlaget är i alla fall en tydlig medaljkandidat och jag blev riktigt glad också när jag såg att Sveriges Television sänder det här, så jag kommer sitta bänkad då. Mer bordtennis senare i detta avsnitt av Sporthuset. Tänkte annars på det, vi pratar ju ofta om Jens och Lasses reseeskapader när det tappas bort saker från Jens eller lackas från Lasse. Men du, Myro, var ju i Zürich förra veckan, weltklasse i friidrott för radiosporten, och när jag ringde så fick jag minsann höra prov på att du också har en del vardagsissues utan tvekan. Jäklar vad irriterad du lät när du stod där och frustade i någon incheckningskö, eller vad var det egentligen?
Jag vet inte hur många som känner igen sig det, men jag tycker liksom att när jag står i köer av olika slag, oavsett om jag ska handla eller vad, så väljer jag alltid fel kö. Alltid, alltid, alltid. Och det är lite tävlingsinstinkt, man vill komma fram först. Egentligen är det inte heller så att jag har jättebråttom varje gång, men lik förbaskat så blir jag irriterad över detta. Jag vet inte om ni känner igen det, alltså, men det, jag vet inte. Jag väljer alltid, alltid, alltid fel kö.
Ja, men är det verkligen så? Jag undrar om det bara liksom någon... Ja, jag vet inte.
Det kanske känslan man har, eller så är det ju så att ibland kanske man finns fyra köer att jämföra med. Och då är ju sannolikheten rätt stor att någon av... De tre andra kanske kan gå lite snabbare. Och då upplever man det som att alla andra köer går snabbare.
Ja, men jag tycker så, jag får känslan av att så fort jag liksom, ja, man avväger vem har mest varor, vem kommer ta tid på sig, så springer man förbi lite grann där. Oj, där är det bara tre stycken. Men nog fasiken har de fel. Då är det något strul med kortet eller något medlemskap eller något annat skit som händer. Så att jag tycker det är tufft att stå i köer alltså.
Salars salva. Nej, jag var tvungen att damma av den gamla. Det var en gammal radiosportjingel vi hade faktiskt när vi gjorde på varje VM, du och jag, Myro, på OS och VM. Ja. Att det, varje sändning sa jag så här. Det var kanske försmaken av Lasse Lackar. Att det är ingenting du är lite sur på idag. Vi har den här jingeln Salars salva.
Jo, men det fanns ju tillfällen då man blev förbannad. Men det kom jag in på lite senare då. Det handlar ju framförallt om funktionärer som håller på att strula och inte kan få upp en ribba och allt det här.
Ja.
Sånt kunde göra en riktigt irriterad.
Öppet hus i Sporthuset. Tack till alla som hörde av er om vårt intro. At Sporthuset, Christer Wislander, Mats Jonsson, Åsa Johansson, Daniel Willemsson, Pontus Karlsson, Christer Lindqvist, Måns Karlsson som hade häftiga grejer här om avsnitt 208. Men jag måste redan nu ta, Jens, det här med Malmö har gjort mål på straff. Såg du det? Malmö har gjort mål på straff. Sex missade.
Kors i taket. Ja. Sjunde försöket. Rosenberg halkade in sin straff.
Ja, tänk att han halkade också.
Ja, var det som behövdes kanske?
Ja, och att de fortsatte med Rosenberg då när Malmö körde över Kalmar i den senaste allsvenska omgången. Många lyssnare har hört av sig om det här med straffresonemanget då, och en fundering väcktes på vårt Twitter att Sporthuset, vem är den bästa straffskytten i världen? Harry Kane i Tottenham föreslås utav flera stycken, och så fanns det en del andra förslag där också. Du som sitter på hela världens fotbollsstatistik, Jens, har du svaret eller?
Kanske inte riktigt hela världens, men jag grävde i det lite i varje fall, och jag hade väl inte... De är väl inte helt up to date, men det är i varje fall från årets siffror så såg jag en topp 25-lista på bästa straffsparksskyttarna. Och vare sig Kane, Milner var med på den 25-an, men det var en fyra i topp-trio som ännu inte har missat några straffar. Så om man går på den här topp 25-listan så är det alltså ett målsnitt på 84% upp till 100%. Så vi har alltså Riyad Boudibout, skulle jag tro att han kallas, spelat i Celta Vigo, spelar nu i Saint-Étienne, som har satt 23 av 23. om de här siffrorna fortfarande är aktuell. Christian Stoani, uruguayan som spelar i FC Girona, tror jag uppe i 20 av 20. Max Kruse som har spelat Werder Bremen, numera Fenerbahce, verkar också vara en 100-procentare, liksom Bentaleb som spelar i Schalke 04. Så det verkar finnas några som har gått igenom alla sina straffsparkar de senaste åren med 100-procentigt facit, och det är ju ruskigt imponerande. Jag tror Milner hade väl 16 av 18 något i den stilen, och det räckte en bit upp men inte hela vägen.
Och hur var det med Harry Kane då?
Kane var inte med på den där listan överhuvudtaget, så han ligger väl en bit efter, efter Milner då i sånt fall och sånt där. Men det var, jag tog någon straffskytt och bara några av de här topp fyra och bara tittade hur slog de straffarna. Och det man kan säga är ju att det var, jag tror det är Christian Stoani, han skojar in dem. Det vill säga han gör det på alla möjliga olika sätt. Han chippar och han väntar ut målvakt och så. Men medan övriga som jag tittade på har liksom tydlig och klar strategi.
Man gillar ju resonemanget, det måste jag säga, som du har haft, Jens, att nöta till sig framgången genom att göra på exakt samma sätt varje gång. Jag tycker uttaget att det finns en övertro på det här med, ja, men vi har haft det här med talang ibland, att vissa grejer går inte att träna utan det ska man bara ha. Och det var ju Martin Sandberg hörde av sig här till oss på Sporthuset podcast, vår hemsida, kan skicka meddelanden. Han skrev att Janne Andersson, förbundskaptenen, han brukar också dra klyschorna, det går inte att träna, straffar eller förbereda sig. Tror ni verkligen han tycker så, eller är det ett smart sätt att skydda sina spelare från att det blir en grej med eventuella straffar om de blir av? Så att om man hade erkänt att han och Wettergren och landslagspsykologen Ekvall under VM till exempel pratat en hel del om eventuell straffläggning mot till exempel Schweiz eller England, om man hade erkänt det i media och så här, då kanske Janne fått 1000 nya frågor om det. Kan det vara det som gör att han drar till med det, att där det går inte att träna och förbereda sig för att undvika frågan?
Jag tror om du tar ett landslag så kan ett landslag vara lite specifikt, för där kanske det är sådana som i normala fall inte slår straffar. Och då kan man ju säga då, ja, men på en landslagssamling, hur många straffar hinner du nöta dig till? Det är ju svårare att nöta sig till den vanan på en landslagssamling inför en landskamp. Men tittar du på ett klubblag där du vecka ut och vecka in och du vet att du är en av två eller tre aktuella straffsparksskyttar, så är det ju givet att det ska vara en del av träningens vardag.
Jag håller med där. Jag brukar ju säga så här: man blir bra på det man tränar på. Svårare än så är det inte.
Så talar en erfaren friidrottstränare och fystränare.
Nej, men rent generellt så tror jag på det. Liksom. Det är ju det handlar om. Man blir bra på det man tränar på. Så att det är klart att ska man bli bra på att slå straffar så ska man ju träna på det.
Enkelt.
Veckans surr.
Miro, Tommy, alla som lyssnar, det är ju lite häftiga landskamper och lite häftigt EM-kval som drar igång i veckan.
Ja visst,
det håller på i varje fall.
Konstgräs i EM-kvalsammanhang, det är inte varje dag va, för svensk del ska möta Färöarna. Alltså det är ju idag, ikväll, när den här podden kommer ut. Ikväll är det mot Färöarna för Sverige. Och sen på söndag då hemmaplan mot Norge. Men du kanske är mer intresserad av de danska matcherna, Jens, med tanke på att du är med och hjälper lagledningen där med scoutingen. Det är väl match på gång här mot ditt specialistlag, va? Georgien. Du är ju Georgien-specialisten, det vet du sedan tidigare i Sporthuset.
Så är det faktiskt. Jo, men till att börja med så kan man ju säga att det finns ju vissa gånger man uppskattar konstgräs, måste jag säga. Och det är nog till exempel när man spelar mot Färöarna borta. För jag tror där det är bistrare klimat, svårare att få en fin gräsplan och funka, så tycker jag definitivt att konstgräset kan vara ett alternativ. Sveriges läge tycker jag väl bara kort kan säga liksom att, ja, men Sverige behöver att ta 2-3 poängare för att ha en rimlig chans att bli bästa tvåa i den där gruppen bakom Spanien. Och i liknande läge är ju egentligen Danmark, efter att ha kryssat hemma mot Irland, så behöver egentligen Danmark på sina två kommande matcher, man möter Gibraltar borta, det är en baggis, det grejer man, och så åker man därifrån till Georgien för att möta Georgien borta. Så jag ska försöka att göra mitt bästa och scouta Georgien Så jag åker idag till Istanbul för att se Georgien spela mot Sydkorea. Och så sedan så åker jag raka spåret därifrån till Georgien och Tbilisi och ansluter till det danska landslaget och lämnar den sista rapporten på Georgien inför den matchen. Så det blir en liten Europa-turné innan jag vänder tillbaka till Köpenhamn igen via Warszawa.
Du har ju varit, jag menar, vad heter det? Istanbul en resa hette ett av våra avsnitt. Ju. Så du kan ju ditt Istanbul.
Mm, jag har goda erfarenheter från Istanbul.
Så
dit åker jag gärna tillbaka. Jag tyckte folk var så hjälpsamma där. Och så jag hoppas på liknande service och hjälpsamhet den här gången.
När kvalet inleddes, då var det ganska tydligt. Danmark har en, som jag ser det, något enklare väg till EM. Ja, nu möter ju Sverige Norge, men Rumänien kanske är de som är allra tuffaste motståndaren. Om man tänker sig att Spanien är som är givna att gå vidare. Så frågan är om du håller fast vid att Danmark har fortfarande ett bättre utgångsläge än Sverige.
I nuläget som det ser ut så ser det väl ungefär likadant ut, men jag vill nog hävda att det ändå är en lättare väg fram för Danmarks del. Rumänien har ju seglat upp som det största hotet för Sverige, för att de har inte minst både Norge och Sverige kvar att möta på hemmaplan, och att åka till Rumänien och hämta 3 poäng inte så enkelt. Så Sveriges största motståndare är Rumänien, och så sedan så tycker jag nog liksom Danmark ska ge. Men det är lite stormigt i Danmark, jag vet inte om ni har hängt med på den, men Åge Hareide och Jon Dahl Tomasson som har tagit upp danska landslaget högt upp på FIFAs världsranking och gjort det väldigt, väldigt bra, fick ju meddelanden mitt under brinnande EM-kval att de inte får förlängt.
Just det.
Utan att det är nya tränare som ska in där, Kasper Hjulman och Morten Wighorst där, som kommer att ta över från och med då nästa sommar. Och det där har väl gjort att det är lite kanske infekterat, kan man tänka sig. Och på tal om infekterat så har Åge Hareide opererat ett knä. Och det har blivit infektion i det där knät. Så Åge kommer inte kunna åka iväg vare sig till Gibraltar eller Georgien. Vilket ju spetsar till hela EM-kvaldramatiken för Danmark en del.
Men det, då kommer du ner på bänken där, va? Eller?
Ja, jag tror faktiskt att han som jag rapporterar till har god möjlighet att åka ner på bänken. Deras duktiga videoanalytiker och head of performance, som det heter, Monir, blir nog den som kanske blir aktuell till att supporta Jon Dahl Tomasson på bänken.
Märkligt att få kicken så tidigt under kvalet, måste jag säga.
Jo, så vidare inte så att Åge själv har pressat för att få ett besked i tidigt läge och då fått det beskedet. Men det känns ju som dålig tajming från danska förbundet sett rent generellt. Och det tror jag väl är den allmänna bedömningen också bland danskar som följer det danska landslaget.
Hur stor är sannolikheten att Sverige inte vinner mot Norge på söndag i det derbyt, nordiska derbyt då på Friends? Det blev ju oavgjort på bortaplan, nu är det hemma Sverige. Men utan Viktor Claesson då, som åkte på en skada, viktig spelare i Sverige, Andreas Granqvist, mittback ur form i Allsvenskan och så vidare. Vad känner du?
Jag känner ju att offensiven känns fortsatt intressant. Viktor Claesson saknas, ja, men samtidigt så tycker jag liksom Quaison har sett jättespännande ut. Vi har liksom Foppa och gänget, det finns bakom Berg, finns det ju Sebastian Andersson. Gör det jättebra i Union Berlin, och såklart Alexander Isak. Så framåt tror jag liksom Sverige har absolut tillräckligt för att kunna bryta ner ett Norge, men det är ju lite där bak jag kan tycka att det sätts lite frågetecken kring kapten Granqvist och hans form, och att fortsätta vara kapten innebär ju att man också vill prestera som en kapten, och det är väl kanske inte riktigt det som har präglat Granqvists prestationer med HIF den senaste tiden, så hans status känns lite som ett frågetecken när man kommer in i den matchen. Ska jag säga liksom 70-30 seger åt något håll, så jag säger 70-30 Sverige, något i den stilen. Så jag tycker ändå det är goda förutsättningar. Men det kan ju alltid bli ett kryss också, och det är inget bra resultat för Sverige.
Och Lagerbäck är med där också och har sina funderingar kring hur den här matchen ska spelas. Eller kan man säga som gamla hockeytränare Christer Abrahamsson sa. Han var ju precis som Roffe Zetterlund och sån här, som hamnade mycket på floskeltoppen. Han sa, det här är en typisk 70-70 match.
Jo.
Högt i tak i sporthuset.
Ja, men nu när vi har dig med, Miro, Radiosportens expertkommentator på friidrott, så passar det bra att summera den här svenska friidrottssommaren kanske då med något intryck från dig. Det har ju varit de här svenska GP-tävlingarna, det var Bauhausgalan på Stockholms stadion i början av sommaren och Finnkampen på slutet, och så SM i Karlstad nu i helgen, där vi fick se Daniel Ståhl och Angelica Bengtsson visa form inför VM i Doha med start 27 september. Vad har du för främsta intryck kring friidrotten just nu?
Framförallt vi har haft en Finnkamp som varit en supersuccé den här gången, verkligen. Häftigt på alla sätt och vis, mycket publik. Givetvis betyder det ju mycket då att vi har en Mondo och att vi har en Ståhl som tillför, ska vi säga då, internationella resultatnivåer och inte bara den här poängberäkningen, och det här som är kanske då egentligen det som är tanken med Finnkampen, den här kampen då med en bredd som där vi inte bryr oss så mycket om resultat, så är det just den här kombin är ju jättefin. Men det finns en grej som jag tycker man måste börja fundera på inom friidrotten, det är att försöka liksom skala ner det. Det tar alldeles för lång tid. Det finns ingen som orkar med att sitta på en stadion i 4 timmar för att följa en sån här landskamp. Utan man måste försöka på något sätt styra upp det här och regissera det på ett bättre sätt.
Men sen då också göra omfokusering kring det stora systemfelet i friidrotten, nämligen att det måste bli mycket, mycket mer fokus på teknikgrenarna. Det är där svenskarna är bäst, det är där europeerna är bäst, så det är ett systemfel. Satsas på löpgrenar, afrikaner och amerikaner är bäst, men det är Europa som friidrotten är störst. Och att inte Sebastian Coe, ordförande i Internationella friidrottsförbundet, har fattat det än, och han pratar ju också om att få kortare tävlingar som du gör, Miro, men hans recept, det är att stryka hopp och kast, att skära ner på teknikgrenarna ytterligare, att det är sättet att få kortare friidrottstävlingar. Men det finns ju många andra sätt som går att få att det blir tajtare, rappare upplägg.
Tommy, när du säger andra sätt att få det tajtare, vad skulle det kunna vara?
Ja, men till att börja med att korta ner presentationer och så utav löpgrenar. Det är långa presentationer. Nu har jag försökt, när jag har varit speaker nu, att göra ganska rappa presentationer så att vi får uppleva så mycket live-idrott som möjligt, så inte teknikerna får stå och vänta. Det är därför det tar tid. Toppfunktionärer är viktigt också. Sverige ligger långt framme där. Men ofta är inte problemet antalet kast och hopp som Sebastian Coe vill skära ner på. Utan problemet är att det tar lite för lång tid runt om i världen för funktionärer att få upp ribban, att kratta gropen. Det finns uträkningar från toppfunktionärer i Sverige hur snabbt man kan göra det. Men det görs inte runt om i världen. Då blir det dubbla tiden. Lägg fokus på det, så får du ännu mer idrottande och ännu mer. Vi vill inte ha färre hopp och kast, för det är sämre resultat också. Vi vill se de här stjärnorna. Så jag menar på att det är ett systemfel.
Ja, men jag håller verkligen med dig, Tommy. Det är galet att liksom skära i de bitarna. Framförallt är det de här otroliga presentationerna, och jag förstår det till viss del hur tankegångarna går. Man vill ju få den här närkontakten med idrottarna och se vilka de är och där de ska presenteras. Men jag tror inte det är läge att göra de här i de här tävlingarna. Samma sak med prisutdelning och annat som bara blir störningsmoment. Och i vissa tävlingar, eller nästan alla, även de här största, så väver man in då olika stafetter för ungdomar och annat. Jättekul och positivt för själva familjen, för idrottarna. Men lägg det innan eller efter och försök få liksom ett tajt, ganska tajt program. Det tror jag är viktigt. Och sen har du varit inne lite grann på det, och där måste jag ge er enormt mycket cred för din speakerinsats, Tommy, för det är en otrolig skillnad. Ta den här Finnkampen, hur du kunde få folk att bli entusiastiska, uppmärksamma hopp och kast mitt i kanske en löpning, att få folk att vrida på huvudet, hänga med liksom i tävlingen på ett helt annat sätt. Du refererar ju nästan friidrotten på inneplan, och det tycker jag har tillfört friidrotten enormt mycket, och det hör jag från alla som har varit på de här tävlingarna, att de hyllar ju ditt jobb på inneplan då, som gör att man hänger med på ett helt annorlunda sätt. Och jag vet att du någon gång nu har hyllat Mondo till exempel för att han är så öppen och bjuder på sig själv. Ja, och du, när har det hänt att någon har talat till publiken? Ja, när har det hänt att en speaker går fram till en aktiv och frågar, vad ska du hoppa på? Eller vad känner du för någonting? Jag tror att fler än Mondo skulle svara på de här frågorna, och det blir en otrolig känsla och en stämning inne på stadion när man vågar göra det här. Så alltså, där är ju du en banbrytare.
Oh. Vilken...
Ja, värmande och roligt för dig, Tommy. Och
ja, verkligen.
Jag tror ju inte minst att du bottnar i friidrotten också. Och det känner atleterna till, och därför får du också lättare en tror jag, bra relation och folk som vill svara och svara bra på dina frågor. Jag var på en DN-gala för några år sedan, och jag kan ju verkligen förstå det Miro säger, att jag är ju hyfsat insatt i friidrott men inte speciellt superbra på det, och man behöver ju guidning för att se vad är det mest intressanta händer just nu, för att det springs här och det hoppas där och det är någonting där och någon grej där, och där kan jag ju tänka mig att det här speakerjobbet som du gör är liksom en lots för att hela tiden ha blicken där det är som mest intressant för tillfället, och det är en god och skicklig egenskap du har där.
Ja, men egentligen har jag gjort det vi har gjort på radion alla år, du och Amir, och bara översatt det egentligen. För vi gjorde en ganska omfokusering till egentligen att hela tiden vinkla på det som är mest intressant, oavsett om det är löpgren eller teknikgren. Tog in en expert också som kom från tekniksidan, det vill säga du, från att det har varit ganska mycket löpningsexperter historiskt, och så bara gå på det som är hetast just nu. Här har vi nu diskusen, Daniel Ståhl, som det är just nu, och så är det som är viktigt. Nej, nu byter vi till det och vrida på huvudet som du är inne på då hela tiden, för det är svårt, det är en komplex sport, det är guide som krävs. Det är svårt att veta vad man ska titta. Det är lätt att missa något. Och man vill gärna också som speaker hinna på att annonsera upp de viktigaste sakerna, för då kan man faktiskt också få med sig publiken och till och med påverka en resultatnivå på sista raden.
Och det är ju det som har varit så fascinerande kul, och följa friidrotten från vårat perspektiv, att sitta i radion, för vi kan ju välja bilder själva. Och det ska vi ju säga då, att de har det inte lätt, alltså SVT, eller om det är TV4 eller vilka som än har sändningarna, eftersom det är internationella broadcasting som sköter bilderna. Det innebär då att man får se löpare som knyter skorna, man följer inte teknikgrenarna, och de sitter där och har det jäkligt kämpigt, ska man veta.
Hur länge dröjer det innan vi får se en liten nät GoPro-kamera i pannan på Mondo eller någon annan i samband med utövande?
Nej, men vad man har gjort är att man har riggat lite kameror för att se det ur liksom lite annorlunda perspektiv då.
Men inte på hoppare?
Nej, på hopparna har man inte gjort det. Man har gjort det i slalom,
ja,
och
det måste ju ske. Det är bra,
så att det skulle väl kunna funka.
Ja, det skulle vara ganska häftigt att se hur det ser ut när man åker upp över 6 meter.
Eller hur?
Ja.
Testa det nästa gång.
Ja, jag skriver upp det här. Jag tar det på min lista här.
Sporthuset 208.
Sporthuset sponsras den här veckan utav Ramboll Stockholm Halvmaraton, loppet den 7 september mitt i Stockholm City, om 2 dagar alltså, när den här podden kommer ut. Och för att beskriva vad det här är för ett lopp egentligen, så tar vi hjälp av en av Sveriges främsta långdistans- och maratonlöpare genom tiderna, Anders Salkaj. Välkommen.
Tack så mycket.
5 gånger svensk mästare räknar jag till i maraton alltså. Och så har du vunnit lite andra SM-titlar också. Och jag minns tydligt loppet 2001 på Stockholm Marathon. Senaste svenska segern.
Ja, det blir påminn varje år det i Stockholm Marathon att ingen svensk har lyckats ta hem titeln sedan dess. Lite tråkigt på ett sätt, men ja, kul för mig.
Sprang du i år också eller?
Jag sprang i år. Första gången fick jag faktiskt bryta. Jag hade lite problem med en baksida. Man börjar bli gammal.
Men du, vad gör du i dessa dagar? Jag menar, det verkar som du är på något sätt någon, det är du som styr hela motionslånglöpar Sverige. Det är olika typer av program som motionärer får, och du hjälper elitaktiva och allting. Du får berätta.
Nej, men det har blivit så att jag har haft förmånen att fortsätta jobba med min passion löpning i olika former. Så nu är jag chefredaktör på tidningen Runners World Och sen så gör jag många olika aktiviteter som har med löpning att göra. Jag allmänt peppa och inspirera motionärer till att kanske bli bättre i löpning eller framförallt använda löpning som ett sätt att må bra. Och sen så tycker jag fortfarande jättekul att kunna vara involverad i svensk elitlöpning på ett eller annat sätt. Så att det blir många, många grejer. Allt handlar om löpning, men det är ju det jag älskar, så jag tycker det är kul.
Hur många mil i veckan springer du just nu?
Varierar mellan, skulle säga, kanske 6 mil som minst och kanske 16 mil som mest. Och på lite hur många löpuppdrag jag har som jag får förmånen att springa.
16 mil?
Ja.
Det... Berätta, hur är det, hur fördelas de där 16 milen på en sån vecka?
Nej, men då ofta då är det nog två långa pass, alltså kanske mellan 25 och 30 kilometer när det ska bli så mycket. Och sen så vissa dagar så är det ju att jag kör ett pass själv och sen så är jag ett pass med kanske någon grupp där jag är med och springer. Och då samlar man på sig några kilometer.
Åh, herregud.
Och då har du ändå lagt av din elitkarriär. Det är imponerande. Men du, Stockholm halvmaraton som kommer nu alltså i övermorgon när den här podden kommer ut då. Hur skulle du beskriva det loppet?
Jag tycker det är ett kul lopp så tillvida. Det går ju in i Stockholm. Man passerar många fina sevärdheter. Det är en relativt snabb och jag tycker ändå omväxlande bana. Just att man kan använda de delarna i att dela upp loppet i mindre bitar, så kan man göra det mentalt lättare att man ska ta sig fram. Nu ska jag ta mig fram till stadshuset och liksom ha den uppdelningen, tycker jag gör Stockholm väldigt positivt lopp att springa.
Den här distansen då, halvmaran, du som har testat alla typer av distansen, hur skulle man beskriva den? Jag menar, det finns ju maraton, det finns terränglöpning som Lidingöloppet och så, halvmaran.
Nej, men jag tycker att det är en utmaning som egentligen kan tilltala alla. Är man en snabb löpare så kan man jobba för att liksom kapa tider. Är man mer på nybörjarnivå eller dra igång sin löpning, så är det ändå en överkomlig distans där man inte behöver träna de här superlånga långpassen som tar mycket tid, utan man kan med en bra mix liksom nå det här målet och fixa distansen på ett bra sätt. Så jag tycker den är både utmanande men väl avvägd, och sen dessutom då till skillnad från de ännu längre loppen så är ju återhämtningen relativt snabb efter, så man kommer igång med sin träning igen om man älskar att träna. Mm.
Jag har gett mig på ett halvmaraton vid ett tillfälle i en ambition att jag sen skulle springa ett maraton. Jag kan säga att det har inte blivit aktuellt med något maraton. Men du får testa mina förberedelser här. För jag sprang bara i bokskogen inför den här halvmaran. Vad skulle du säga när du hör det bara?
Nu är jag inte så super, även om jag är skåning, inte helt bevandrad i bokskogen, men jag antar att det är mjukt underlag och relativt flackt.
Ja. Mjukt underlag definitivt.
Ja. Nej, men alltså jag tycker det är positivt att träna på mjukt underlag, absolut.
Även om man ska tävla på hårt.
Även om man ska tävla på hårt, men om man ska tävla på hårt då gäller det ju att man kör relativt kuperat också, där man får slå framsidan av låren lite under i en träningssituation, så man bygger upp en tålighet. Men just kan man få in mycket kupering där man vågar springa lite snabbare ut för, kan man få samma effekt som, tycker jag i alla fall, som att träna liksom asfaltsintervaller och så vidare.
För mina lår tog slut efter ganska så prick 10 kilometer.
Ja, nej, men det är väl
jag vill springa med vaderna efter det, och hade, kan säga, då tänkte jag sista kilometerna, mina hälsenor kommer att ryka vilket steg som helst. Trampar jag det minsta snett så åker bägge.
Ja, men du höll hela vägen.
Jag höll hela vägen, men som sagt, det blev aldrig något maraton, så jag kände att jag här stannar min maratonkarriär av.
Men det är ju inte för sent att starta om, eller hur?
Okej, ja, men det där får vi ta vid tillfälle. Du får coacha mig, så lovar jag att jag ska försöka ta mig tillbaka till halvmaraton till att börja med.
Absolut, framsida lår kan vi lösa i alla fall, definitivt.
Härligt.
Rambo Stockholm halvmaraton alltså i övermorgon när den här podden kommer ut, men alltså den 7 september. Sista tipset då för de som eventuellt lyssnar på podden, om två dagar kör vi, sista 48 timmarna in, vad gäller?
Dagen innan kan man gärna äta lite extra kolhydrater, men inte överladda, det behövs inte från halvmara, utan men äta lite extra kolhydrater och framförallt se till att ha bra vätska. Och sen så själva tävlingsdagen, en normal frukost utan så mycket fiber, och sen så köra en lätt lunch som inte ligger kvar i magen. Och sen så är man redo att köra.
Vi ses på lördag då.
Absolut.
Tack för att du kom förbi.
Tack själv.
Anders Halkaj.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Ja, det har ju varit lite intern kärleksbombning här. Tack Miro för feedbacken kring friidrotten. Men nu ska vi byta sport, va?
Tycker vi slår till med lite pingis.
Vi möttes ju en gång på min gamla sommarstuga. Kommer du ihåg det? En femsättare.
Ja, den har jag förträngt. Jag vet att jag skulle slå den nu i alla fall.
Men nu handlar det om kärlek till Jan-Ove Waldner, född 3 oktober 1965 i Hägersten i Stockholm. 2 gånger världsmästare i singel, världsmästare också i dubbel och lag och 11 EM-guld i singel, dubbel och lag. Han tillhör ju också den exklusiva skara som 2 gånger belönats med Svenska Dagbladets guldmedalj, Bragdguldet. Dels 89 som en del av VM-guldlaget och 92 då efter att han blivit olympisk mästare i herrsingel. Waldner utan tvekan en av tidernas största bordtennisspelare i världen och en av de största i den svenska idrottshistorien. Bordtennisens Mozart har han kallats för sin unika boll- och spelbegåvning med den här häftiga variationen som Gio hade. Skruv, placering, servar. Han fick sitt genombrott som 16-åring 1982 när han nådde EM-final och där förlorade mot lagkamraten och ständige följeslagaren den några år äldre Mikael Appelgren. Året dessförinnan skulle han spela den svenska storturneringen SOC och intervjuades då av journalisten Uno Hedin medan de två spelade pingis.
Jan-Ove Waldner, 15 år, spelar för Spårvägen i Stockholm. Kanske är han vår nästa storstjärna i pingis. Han har slagit alla svenska toppspelare, utom Stellan Bengtsson. I år har han spelat 20 matcher i pingisens elitserie och vunnit 17. I somras vann han 2 Europamästerskap. För ett halvår sedan fick han som första utlänning träna i Kina. Och det verkar som han redan nu, vid 15 års ålder, inte är rädd för att möta någon spelare i världen.
Vad lärde du dig egentligen i Kina när du var där och tränade i våras?
Servar och serveturer med. Och så snabbheten vid bordet.
Snabbhet vid bordet? Men du fixar inte den kantbollen där?
Nej.
Om du skulle möta en kines nu idag, har du chans att klara hans servar?
Ja, bättre nu än före jag var i Kina. Jag har ju sett servarna.
Jag vet när du var liten grabb, jag såg ju dig för 4-5 år sedan på tävlingar. Så när du hade förlorat så blev du väldigt ledsen ibland och gick upp på läktaren och grinade en stund. Alltså. Om du förlorar här i SOC då, hur skulle du ta en sån förlust?
Nej, jag spelar inte så stor roll.
Nej.
Jag blev arg så jag försökte se vad jag gjorde för fel liksom.
Ja. Har du någon aning om du själv skulle fundera över varför du har blivit så bra i pingis och så pass snabbt som du är? Vad tror du att du har som många inte har?
Ja, jag vet inte. Bra servar kanske så är.
Ja.
Ganska bra bollbegåvning liksom.
Ja.
Uno Hedin, en stor bordtennisprofil, han som intervjuade här, själv en skicklig spelare som vunnit veteran-VM. Gio Waldner blev galjonsfiguren verkligen för det svenska bordtennisundret på 80- och 90-talet. Han var med och rev den kinesiska muren i Dortmund 89 när Sverige vann rubbet. Ni kan höra mer om den bragden i vårt avsnitt 44 där jag kärleksbombade själva sporten bordtennis. 2 miljoner kinesiska bordtennisspelare utmanövrerades då utav Sveriges 10 heltidsspelare kan man ju då säga när det gäller urvalet. Efter VM-silvret i singel 87 så blev det guld för Gio 1989 efter en historisk helsvensk final mot Jörgen Persson. Och sen gick Gio till sin tredje raka VM-final 91 då han förlorade mot Jörgen Persson. Nu är vi framme vid OS-året 92. Barcelona!
Det
del año 1992 declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la era moderna.
Inför de olympiska spelen i Barcelona så var pressen enorm på JO. Men som han infriade förväntningarna på sin väg fram till det som gjorde honom till den första bordtennisspelaren i världen att ha vunnit både VM och OS i herrsingel.
Valder servar ut, det är alltså första setet. Backhand av Garcia, backhand Valder, får han Valder, får han Garcia, får han Valder. Matchens vackraste boll får Garcia i nät, att Valder är framme vid 18-10 i första set. Alltså världsettan mot världstvåan i olympisk final. Och så ut med backhand av Garcia och Valder är framme vid 19-10. Så var långt, jag trycker backhand sen. Och Valder trycker på så att Garcia missar på backhandsidan. Och det är 20-10 för Valder i första set efter drömpinget. Serva Gassian, backhand Valder, backhand Gassian som går ut, det är 21-10 för Valder i första set. Och det är absolut drömpingis!
Ja, vilken utklassning det var i det första setet i bäst av fem i OS-finalen till JO mot fransmannen Jean-Philippe Gassian. Waldner som vann även andra set. Och här då, slutet av det tredje.
Alltså Valder med 22-23 nu i tredje set. Servar, där kommer serven av Valder, får han Gassian, backhand utav Valder. Ja! Sitter en pissnapp! Pinsa backhand av Valder, 23 lika. Han vågar dra för fullt där, hörru.
Ja, det var helt tvekan alls. Det är fruktansvärt starkt, sätta den.
Gassian servar över 23 lika i tredje set alltså. Gassian servar, där kommer serven. Valder forehand, Gassian forehand, forehand av Valder. Och Gassian backar forehand av Valder igen. Och en forehand av Valder igen, och kontra Gassian och Valder. Ja! Vinner Valder, toppen av Valder. 24-23 för Valder. Vilken oerhört boll, hörru.
Ja, fantastiskt. Det är svårt att finna ord, men det är... Det är världspingis, är det bara. Det är bara att konstatera det.
Sverige har alltså sin tredje match på att vinna olympisk guld i Barcelona. Det första olympiska guldet, 24-23. Tredje matchbollen för Valder, 21-10, 21-18, 24-23. Och Valder alltså vid serven. Nu servar Jan-Ove, där kommer serven in. Backhand av Gassian, får ett av Valder. Oj! Missar Gassian! Och Valder vinner olympisk guld! Han vinner med 25-23, alltså i tredje set. Och Sverige tar sitt första olympiska guld! Och Jan-Ove rusar i armarna på Anders Thunström. En fantastisk match alltså. 3-0 i finalen. 21-10, 21-18 och 25-23. Vilken kyla i tredje.
Jan-Ove Waldner, olympisk mästare i Barcelona 1992. Det skulle bli ytterligare en olympisk final för JO 8 år senare i Sydney. Och han skulle också bli världsmästare ytterligare en gång. Jag lyssnade med behållning på Radiosportens dokumentär. Gör det gärna ni också, om Waldners OS-guld just 92. Där beskrivs JO av Mats Strandberg, som ju bevakade honom så nära under hela hans karriär. Som en idrottare som aldrig satte sig på några höga hästar. Givmild, generös, lättsam. Och lätt att komma in på livet.
Jag uppväxt med så min farsa och sånt. Han jobbade som bonde och fick slita till sig allt i liv. Och sen är jag svårt för de personerna som tar personer bara för han är viktig. Då man trevligare mot han och sånt. Och det har aldrig funkat i mitt liv. Och sen är jag en brorsa som har koll på alla sådana här grejer. Och som att man ska hålla sig nere på jorden men ändå... Ha självförtroende och sånt. Så det, han har ju lärt mig jättemycket. Jag var ju lite slö och loj i början då. Men då hade jag han som var lite seriös och tog tag i mig. Och sen är det skönt att höra det. Att man är givmild och försöker vara schysst mot alla. Det har jag genom pappa, mamma och brorsan då, som jag har fått det ifrån. Då. Så...
Gio slutade med bordtennis på elitnivå som... 50-åring, spelaren som bröt den kinesiska dominansen, inte minst genom att som ung studera kineserna och resa till Kina. Han blev omåttligt populär i det landet. Hans långa karriär i världstoppen som saknar motstycke i bordtennishistorien gav honom i Kina smeknamnen Lao Wa, gamle Waldner eller gamle Wa, eller Chang Qing Chu, det evigt gröna trädet. Waldner, en levande legendar i mittens rike där han ju slog generation efter generation faktiskt ur den stora pingisfabriken. De brukar ibland kalla honom för halvkines. Han har haft så mycket med Kina att göra genom åren att han blivit betraktad som infödd. Och ett bevis på det är att han så sent som 2013 blev hedrad som den första utländska idrottare att få sin bild på kinesiska frimärken. Älskad i Kina och älskad i Sverige. Gio, Jan-Ove Waldner.
Jag försöker ta det på allvar.
Det är svårt det.
Ja, ibland kanske.
Med 125 på ryggen ser vi Jan Ove Waldner.
Här hänger med knallsensation ute i Europa. Åh, en sån boll av Waldner. Oj, 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 vilken boll.
Väldigt välutvecklat bollsinne. Han ser väldigt tidigt vad som händer.
Ja, bäst bollsinne har Geo. Han kan vara lite kaxig för det.
Överlägsen många, många andra.
He's a great player, you know. Maybe greatest in table tennis history.
Åh, oh, vad fräckligt.
Han är en kung! Jag lovar allt där! Kung! Han gör det! Han gör det! Oj, oj, oj! Nej, men det är inte sant! Slår han den fåran utan att titta?
Oj, 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 vilken fåra! Och där! Det är världens bästa pingisvirare, också världsmästare.
Det är klart. Det är klart. Jan-Ove Waldner är världsmästare.
Ta chansen nu.
Den är klar! Jan-Ove Waldner, han har gjort det igen.
Alltså det är ju helt underbart alltså. Gud vad jag tycker om den här idrottaren. Ah, så jättemycket. Det evigt gröna trädet. The Mozart of table tennis. Alltså det finns ju så många såna där grejer. För mig, jag har jämfört alltid Jo Waldner med typ vad Michael Jordan var för basketen. Alltså ett fenomen. Och tycker liksom att det är åtminstone mitt bästa sätt att förklara hur duktig han var på det hela. Men det tänker jag liksom att tekniskt vackert fullbordat kunde göra saker som nästan ingen annan kunde göra. Alltså jag tänker på de här servessen. Hur många såg man som slog serves i pingis? Hur han liksom kunde lura sin motståndare fullständigt med ett serves. Den här dolda, raka forehanden. Sättet han kunde göra en stoppboll på som han nästan inte såg någon annan göra heller. Och jag tycker det är så jäkla häftigt också när i Mats Strandbergs kommentering här, som ju är alldeles, alldeles lysande, när han har sett boll mot sig 22-23 och går för fullt med en snärtig backhand. Alla som har testat att spela pingis någon gång och ska gå fullt med en snärtig backhand vet ju att det är banne med svinsvårt alltså.
Oroligt när man slår den.
Ja, det är det verkligen. Och ta den i det läget, vilket ju vittnar om liksom en mental styrka i svåra situationer också. Så ett fenomen kort och gott. Och jag är så förtjust i den här kärleksbombningen, Tommy, och Jo Waldner i sig alltså.
Man har ju spelat lite pingis, så man förstår ju liksom vilken otrolig skicklighet han hade, den bollkänslan. Så det, ja, snacka om liksom att man får lite halvpanik själv när man vet hur svårt det är och vilka enorma prestationerna genomfört. Men sen måste jag säga det också, att just den här helheten och det jag tycker kommer fram väldigt tydligt, den här ödmjukheten, det är så jag alltid har uppfattat honom. Öppen. Jag vet att du har pratat mycket Mondo och annat då. Ja, här har vi en kille till som besitter den känslan av att vara jordnära, lättåtkomlig och alltid genomtrevlig. Det är klart att det är sådana man vill ska vinna. Och det kan man väl säga lugnt att han har gjort också.
Mm. Ganska bollbegåvad, eller vad var han sa där som ung?
Ja, han har inte varit någon vän av stora ord då, om sig själv direkt.
Men... Ja, och min känsla för pingis är just det. Jag har alltid varit så jävla förbannad när jag spelat pingis, för att man har inte tyckt liksom att man får någon utdelning för att vara så här fysiskt, utan det är ju mycket mer feeling, känsla liksom. Och jag vet ju, det hade, ja, Tommy, du påminner om den där matchen som du och jag hade. Jag slog förmodligen racket ett antal gånger i bordet. Men just den här coola inställningen som de har, och jag menar, det går inte att spänna sig pingis, då går det åt helvete.
Mm. Jag pratade med några av mina pingisvänner. Jag har ju hamnat lite i bordtennisen också senaste tiden med att jag varit speaker på SM där också. Det de säger är ju att Gio hade ju inte det bästa slag. Inte något av hans slag har varit liksom bäst i världen då. Inte då, ens då under den tiden. Men det är helheten och spelsinnet som gör honom unik. Så det var där han stack ut, och det var väl det han sa i intervjun där också med Uno Hedin, det här kopplat till just spelsinnet. Han hade en sån enorm känsla för spelet. Inte någon extrem backen, inte någon extrem forehand och så vidare, men helheten som gör honom till, ja, jag har sett det runt om på nätet faktiskt, det du sa Jens, att The Jordan of Table Tennis är faktiskt ett smeknamn som används.
Mm. Ja, men då förstår man på vilken hög nivå i en världssport med extrem konkurrens och liksom kunna vara som han nästan var, outstanding ett tag och den lysande stjärnan, då är man inte annat än ett fenomen inom sin sport.
Vi hörde Mats Strandberg, annars har vi haft Bengt Grive som en klassisk bordtenniskommentator i TV, och Staffan Lindeborg också, eller hur? På efter Grive kan man säga, på Sveriges Television. Rätt kul på den här. Jag tror de hade den på 100 höjder apropå Walters tålamod, när Staffan Lindeborg, som har varit för oss ibland på kommentarspositionen, Miro, att det kommer upp en aktiv till oss för att vi inte har någon intervjureporter. Så var det då. Waldner kom upp till Staffan Lindeborg. Ni får gå in och titta på det här klippet, så kan jag lägga upp det på något sätt. Men Lindeborg sitter och intervjuar Waldner uppe där vid kommentatorpositionen. Och så ringer det i Staffans mobiltelefon.
Hur många medaljer har du nu?
Ja, det har blivit en hel del på EM. Jag har 10 guld i alla fall.
Du har 10 guld, ja. Och sen har du 3 silver. 2 silver.
Ja.
Det var hemskt vad det ringer. Kan inte du svara där istället? Första Europamästerskap. Ja, fast då får vi dra ner den mikrofonen.
Det är rätt svårt.
Då får vi dra ner den mikrofonen där.
En liten chock på den som ringer.
Ja, men på något sätt säger någonting om down to earth. Jordnära. Ja. Nej, men vad skönt att vi har klarat av Gio Waldner nu. För det var ju på tiden verkligen.
Mm.
I kärleksbombningssammanhang.
Då ska vi förstår man varför, när kärleksbombningen är som bäst.
Och nu drar vi en ny lapp då. Vet inte, är det någon som ser mig nu eller?
Mm.
För jag ser inte er, men ni ser mig, va?
Ja då.
Om jag gör så här, så tar jag en lapp, så får Martin Söderberg här, vår ljudingenjör, vara den som vecklar upp lappen till er framför den kamera som Martin har installerat.
Vi tar varsin mening, Miro.
Mm, gör något snyggt av det här nu. Från Malmö och Karlskrona.
Det är 2 medelstamslöpare, de är bägge britter. Då kan du säga resten.
Sebastian Coe och Overt.
Bra. Snyggt. Ja, det här är också häftiga dueller. Riktigt häftiga dueller. Och lite skönheten mot
den gode. Ja, den gode och den onde. Och det var precis tvärtom enligt mina ryktes, de som har gett mig
det här måste ju
inside
nästan
information.
Det här måste ju nästan Miro och kärleksbomba.
Vänta nu, vem var god och vem var ond egentligen?
Nej, men alltså
Sebastian Coe och Steve Ovett, medeldistansstjärnor i början på 80-talet.
Sebastian Coe har ju alltid läckt som sett som den goda, och Ovett då var en liten adelspojke då som bara var jobbig.
Mm.
Men det är alltså Kent Andersson-historier som jag kan dra. Jag känner ingen av dem, och de tävlade på min tid och sådär.
Mm. Ja, sen Kent Andersson är ju en gammal friidrottsmanager, för alla som inte har den förkunskapen.
Ja, så är det.
Men du,
På den tiden så var det inte sprinterna som var de stora, utan det var det blå bandet.
Ja, det var ju
1500, 800, det var det som gällde.
Men vet du vad som är problemet? Ko har ju fastnat i det där. Nu är han ju president för Internationella friidrottsförbundet och måste fatta att numera är det teknikgrenarna där Europa är bäst. Men det var enormt, och jag älskar 800 meter och 1500. Jag sprang själv 800, så jag vet inte hur jag ska kunna släppa ifrån med den här lappen. Men jag ska faktiskt göra det, för att det är bättre att, som vi snackar om ibland Jens, det är bättre att, ibland att någon tar det som inte är helt inne i det.
Ja.
Fler frågor till Jens som är med igen nästa vecka, då vi ska ha en livepodd faktiskt, en lite specialare tillsammans med Lasse Granqvist. Det har radat upp sig en hel del frågor i vår mailbox. Tack för att ni hör av er till Sporthuset podcast, hemsidan, och Sporthuset podcast på Instagram och Sporthuset på Twitter. Vi älskar när det händer saker och ni kommer med antingen tips eller tankar eller förslag på olika saker. Så det bara fyller på, det är jätteroligt. Och så då ses vi, Jens.
Det ska bli jättetrevligt, Uppsala.
Ja, ja precis. Och du skulle, hur var det, från Istanbul till Georgien till Uppsala då, eller?
Nej, jag hinner hem om Köpenhamn-Malmö innan jag åker Stockholm, eller förlåt, Malmö-Uppsala sen.
Vänta nu, Istanbul, Georgien, Malmö, Köpenhamn, Uppsala?
Ja, Montreal. Umeå och sen tillbaka till Malmö.
Du gillar att resa, Miro, det låter bra det här, va?
Ja, jag gillar ju resa.
Ja, du älskar att resa.
Jag gillar ju resa. Vad var det? Den måste du dra någon gång. Du gillar att resa, va?
Ja, det kan vi dra nästa vecka.
Men glöm inte den.
Tredje veckan i rad, olika typer av grejer från Mats Strandberg på Radiosporten. Du gillar att resa, va? Okej.
Det är bra.
Ja, nästa vecka kör vi igen.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.